Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Tre viktiga grejer att ha koll på kring sin pension.
Vi har Pensionsmyndigheten på besök, och några av de viktigaste sakerna vi pratar om är livsinkomsten. Det vill säga allt det du tjänar under ditt arbetsliv räknas in till din pension, så att din livsinkomst är jätteviktig. Det andra är tjänstepensionen, som är en stor del av ens pension. Det är den man får från arbetsgivaren och som 9 av 10 svenskar har. Och den sista är uttagsåldern, att beroende på om man går i pension 1 år senare eller 1 år tidigare kan det ha stor påverkan. Går man i pension 1 år senare kan det höja pension med mellan 6-11%.
Tumregler för pensionen.
Pensionsmyndigheten ger ut så här rapporter med många så här tumregler. Hur kan man tänka med att gå pension 1 år tidigare, 1 år senare? Hur mycket påverkan har ett månadssparande? Hur mycket kan man ungefär tänka att man kommer gå få i pension om man är typfallet? Och premiepension, riktmärke kring avgifter etc. Så allt sådant pratar vi om i dagens avsnitt.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 307, och idag har vi Pensionsmyndigheten på besök. Och det är ju jätteroligt, för vi har Agneta Claesson här som är informatör och pensionsspecialist, och vi pratar om pension, vad man ska tänka på, de viktigaste sakerna, och det blir lite nörderi.
Ja, också. Det är du så glad för. Ja, ni var sådana kompisar verkligen.
Ja, men så här, Pensionsmyndigheten ger ju liksom ut, deras uppgift är ju att sitta i samma båt som vi svarar. Deras, de ska informera, de ska berätta om liksom vilka val, de valen man har, man kan göra, vilken påverkan det kommer ha på pensionen och så vidare. Vilket gör att de ger ut massa så här, till exempel riktmärke för avgifter på fonder, så är det en skrift på 5 sidor. De ger ut så här tumregler kring pensionen, så här kan du tänka. Och ibland så tänker jag att det är så synd att de här rapporterna inte kommer fler till gagn. Mm. Och jag tror att det är få som liksom tänker så här, nu är det fredagkväll, nu tar jag ett glas rött vin och tar fram pensionsmyndighetens rapport. Men jag tänker att du som lyssnar och tittar, nu får du ju guldkornen i detta avsnitt från alla de rapporterna. Så att det är en av mina höjdpunkter. Den andra är att jag får driva min agenda. Faktiskt lite. Nej, men jag tror att många, inklusive jag själv, har i många år gått och oroat mig för pensionen. Att man tänker så här, det kommer ändå inte vara några pengar när jag går i pension. Jag kommer behöva jobba tills jag är 150. Jag har pratat om, liksom, så jag har bidragit till det där på grund av okunskap, tror jag. Mm. Men ju mer jag har läst på, hängt med Pensionsmyndighetens hemsida, hängt mycket i forumet, så upplever jag så här att men Sverige har nog ett av världens bästa pensionssystem. Och det pratar vi om, att liksom basfallet är ganska okej. Okay. Mm. Och sen pratar vi så här, okej, men ibland behöver man spara lite extra eller göra andra grejer.
Ja.
Och sen så, vad tog du med dig?
Jag tog med mig lite det här med att, alltså, för i mitt fall, jag är ganska ointresserad av ekonomi generellt ju. Men för mig är det bra att intressera mig lite grann, vara inne på Pensionsmyndigheten någon gång vartannat år. Liksom det tar bort dramat kring det. Och så får jag lite så siffror och kan titta lite. Alltså för mig är det så, det är inte så mycket drama då.
Nej, men jag tror också det som vi brukar prata om i andra avsnitt, att ekonomisk oro är ju sällan en oro för pengar, utan det är att det handlar om att framtiden är oviss och att man inte har koll. Och det vi pratar mycket om i detta målet med detta avsnittet är att man ska våga logga in. Vi till och med tar fram mitt orangea kuvert här och kollar med Agneta hur man ska tolka det.
Yeah.
Och vi pratar om att man kan använda Pensionsmyndighetens hemsida, man kan använda minpension.se och väldigt många andra sådana saker. Sen skulle jag också faktiskt vilja ge tips. Att sen är det så här massa specialfall. Det är så här, jag är kollektivavtalsansluten, eller jag jobbar statligt, eller jag är egenföretag med enskild firma, eller jag är företag med ett aktiebolag. Gå till Riket Tillsammansforumet. Vi har en hel kategori som heter pension. Mm. Och där har vi alla de här diskussionerna i detalj. För när vi har det här avsnittet så pratar vi mer generellt. Men det är viktigt det också.
Mm.
Och avslutningsvis så tänkte jag också att vi pratar mycket i avsnittet. Det insåg jag först efteråt när jag satt och klippte. Så vi pratar mycket om så här pensionspyramiden och basplattan. Och liksom så här. Och då är det viktigt för den som inte har sett den här bilden på Pensionsmyndighetens hemsida. Så kan man säga att den svenska pensionen består av en pyramid som är uppdelad i 3 delar, där liksom basen är den allmänna pensionen, och den allmänna pensionen brukar delas upp i 2 som är inkomstpension och det är premiepension. Och vi kommer att prata om fördelning och sånt, men det är liksom basen. Det är den
basplattan som är, tror jag att Agneta säger.
Ja, det är basen i pensionen. Nästa liksom lager, våning 2 i pyramiden, det är tjänstepensionen. Det är den pensionen som man får från arbetsgivaren, där arbetsgivaren sätter av om man är kollektivavtalsansluten 4,5% av ens lön. Den här inkomstpensionen, det är 16% av ens lön som går till det, och 2,5% går till premiepensionen upp till vissa brytgränser, men det kommer vi till. Och den översta 3:e våningen i den här pensionspyramiden är det egna sparandet.
Yeah.
Så att det är de olika bitarna som ingår, så kan man ha det som liksom lite i bakhuvudet när man hoppar in i avsnittet. Snyggt! Mm. Jag tänker att vi behöver inte göra det svårare än så, utan vi släpper på Agneta, och så hoppas jag att vi ses i forumet, att du har många frågor och kommentarer, så tar vi liksom för detta var så här, nu tar jag tag i och kollar på min pension. Mm. Varmt välkommen Agneta Claesson, du är ju informatör och pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten, har jobbat med pension i många år. Jag tror att du sa så här, att jag har jobbat pensionsmässigt sedan de startade. Sen innan dess så jobbade du med pension på Försäkringskassan, och sedan 2012 har du jobbat liksom på heltid med att åka runt, vara med i media, vara med på SVT och prata om pension. Så varmt välkommen!
Tack så mycket!
Jag tänker så här, jag är ju ett stort fan till Pensionsmyndigheten. Och vissa säger så här, men ja, det är bara något du säger. Och jag bara, nej, jag är detta på riktigt. För jag tänker så här, detta är ni, eller så här, vi och ni sitter på det sätt i samma båt. Att man vill att det ska, vi ska liksom, pensionsspararna ska ha så bra pension som möjligt. Ni ska ge ut information och sen ger ni ut sjukt mycket roliga rapporter. Och så här,
härligt att du säger roliga. Ja.
Nej, men jag älskar att det finns så mycket data och så mycket kunskap som liksom ofta jag tänker inte blir så tillgänglig. Men jag tänker vi ska inte prata så mycket om det, utan jag tänkte att vi hoppar rakt in i det. Lite så här, om vi skulle liksom börja på liksom så här 10 000 meters perspektiv. Så här, vad tycker du är det viktigaste? Och vad tycker liksom så här, pension? Men detta borde alla vi i Sverige veta om pension.
Ja, nu ska vi prata länge här idag. Men om du hade sagt, Agneta, tre
tips så här, mediaintervju. Nej, men,
ja, och då är det absolut vad du tjänar genom hela livet. Hela livets inkomst, alla orangor pengar i en hög. Ju större den är, desto bättre kommer det vara. Så att vad du tjänar genom hela livet, om du har en tjänstepension från din arbetsgivare, en jätteviktig del av totalen. Och givetvis också vid vilken ålder du kommer att ta ut din pension. Mm. Vi kan vända och vrida på pension upp och ner och högt och lågt, men det kommer att vara det.
Mm. Så för det där brukar jag ju, så här, nu får du säga ifrån här om detta blir knöligt. Men jag brukar ju säga att just fokusera på inkomsten, brukar jag i alla andra sammanhang säga så här. Men om du ska fokusera, försök öka din livsinkomst. För att liksom, din livsinkomst är ju det som styr hur mycket du kan spara. Det styr hur mycket du kan ha liksom buffert. Det styr hur mycket du kan ha pension. Det styr så himla mycket. Och sen vet jag så här, ja, men ibland så får jag ibland, ja, men så här, jag kan inte öka min lön i detta yrket. Och så är jag så här, nej, men ibland så kanske man kan hitta en sidoinkomst. Eller att man kan försöka byta jobb eller få upp sin lön. Men att just livsinkomsten är så himla viktig.
Den är jätteviktig och det är ju en anledning att man önskar att fler tänker pension när vi är yngre. Mm. För att deltidsarbete är ju en stor faktor som kan sänka pensionen om vi deltidsarbetar under många år.
Mm.
Och det gör vi kanske under småbarnsåren, kanske det är mer eller mindre nödvändigt för att få livet att gå ihop. Och jag lägger egentligen ingen värdering i det hur man väljer att göra, men att man får en medvetenhet av att det är ändå livsinkomsten som kommer att påverka den allmänna pensionen är en viktig faktor.
Mm.
Och kanske kan man då jobba i större omfattning om man bara blir medveten om detta.
Mm.
Så jag håller med dig där. Mm.
Men jag tror att det är viktigt att man vet just det här, men det spelar roll, varje krona spelar roll.
Och ja, det är bra du säger det.
Ja, ja. Men för att vet jag gillar ju att vara nördig.
Mm.
Och då har ni ju en rapport som heter så här, tumregler för pensionsberäkningar.
Den är bra.
Den är jättebra. Den senaste är från 2019, tror jag. Och då står det, om jag får, Karo, ska du citera?
Alltså ni är såna kompisar, jag ska bara säga det.
Ska du säga?
Tumregel.
Ja.
Givet en lön över 19 700 kronor under ett år, ger varje intjänad krona 0,129 öre i månatlig utbetalning från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. En tusenlapp i tillfällig extra inkomst ett enskilt år ger alltså 129 öre, det vill säga 1,29 kronor extra i månatlig pensionsutbetalning livet ut.
Ja. Och jag gillar detta. Detta är ju liksom på något sätt en konkretisering. Så här att varje tusenlapp du har i lön. Mm. Och då pratar vi inte varje tusenlapp i månadslön, utan så här, varje tusenlapp du tjänar, om du bara skulle tjäna
någonsin.
Om du bara skulle tjäna en enda tusenlapp, ja, men då kommer du få ut 1,29 kronor i pension resten av livet.
Precis, och det är en bra tumregel som man kan plocka upp sådär om man vill tänka.
När man vill höja stämningen på en fest.
Precis, och det finns någon som kan säga det ibland om vi kommer till något nytt sammanhang och det är lite oklart. Känner vi någon, hur kommer det till att bli? Då finns någon som brukar säga, ja, men du kan alltid prata lite pension, då löser det sig alltid. Så. Men det jag ville säga är att det är ju så att det måttet som vi läste där om 19 000, det var ju klart för det årets när du blir skattskyldig. Mm. Nu är ju den nivån något högre 2023 när du är tvingad eller när du måste betala skatt på din inkomst. Men så fort du blir skattskyldig, om du så bara betalar en krona i skatt, det är väl 22-23 tusen någonting tror jag i år. Om du så bara betalar en krona i skatt så kommer du till att få den här pensionsavsättningen som du var inne på innan. Mm. De här 18,5% på hela din intjänade inkomst. Så att du får alltså mer i avsättning till din allmänna pension än vad du liksom är i närheten av att betala skatt för. Mm. Så att det dummaste man kan göra för alla ungdomar som lyssnar på det här nu, det är ju att sommarjobba och sluta precis innan man får betala skatt. Utan det är bra att betala någon krona i skatt, för redan då får man alltså in pengar till den allmänna pensionen.
Ja. Mm. Så detta är tips till föräldrar med barn som sommarjobbar. Se till att om det är möjligt komma över den här 19 000.
Ja, som nu är lite högre då för 2023. Ja, precis. Absolut. Mm.
Men vet du vad? Ni har fler tumregler.
Massor.
Men vi tar denna, för den är också relevant. Så att i forumet, och detta är så roligt när jag brukar säga att vi sitter i samma båt. Så i forumet så var det, tror jag, Alec eller någon som för något år sedan tog fram en så här tumregel. Att om du sparar en tusenlapp i typ 12 år så kan du sen plocka ut en tusenlapp resten av livet varje månad. Så en tusenlapp i månadssparande i 12 år ger 1000 kronor resten av livet. Och sen så har vi liksom levt med den där, så den behöver du inte svara på. Men sen hittar jag igår kväll, så sitter jag och läser den här tumregler för pensionssparande. Och då står det så här. Ska du läsa, Caroline?
Varje ytterligare 10-årsperiod med ett sparande på 500 kronor per månad leder till en ökning av den månatliga pensionen med mellan cirka 300 och 600 kronor av redan skattade pengar.
Och så var jag så här, det är ju exakt samma sak.
Ja.
Ja.
Du behöver inte tänka lite.
Ja, precis. Nej, men ni säger så här, men och som myndighet så är ni alltid lite mer försiktiga, vilket är jättebra. Medan jag säger så här, 500 kronor i månaden i 12 år säger jag, ger dig 500 kronor i månaden, så säger ni så här, men 500 kronor i 10 år ger mellan 300 och 600 kronor.
Mm. Och redan skattade pengar. Var fanns den tumregeln?
Det finns en rapport. Jag kommer att länka till den i beskrivningen. För detta är en av de liksom, som jag brukar återkomma med. Då har ni gett ut så här, en tumregler för pensionsberäkning. Så det är för människor som är så här, okay, men hur kan man tänka kring pensionen i stora drag?
Mm. Det var för de här nördarna vi pratade om.
Jag ville säga att det är nödvändigt för andra.
Det är jättebra.
Och jag har önskat mig en uppdatering av den, men i grunden så håller de säkert i stort. Så att absolut, jag tycker det är jättebra. Och jag känner själv att det är en rapport som jag, när jag i andra sammanhang har fått frågor från journalister och sådär, så är det många svar som har kunnat finnas där när man själv så här vill ha, de har velat räkna.
Ja, men du vet, så här, mitt hjärta liksom, så här, liksom gick ut lite för den här personen som sitter och skriver den här, som är så här, jättebra skrift, och sen hamnar den i biblioteket och så tänker jag så här, och sen kommer någon som jag bara, åh, titta, tänk att detta fanns.
Ja, precis. Ja.
Men är det så att det fortfarande är många kvinnor som jobbar deltid för att liksom livet ska gå ihop med barn och familj och, alltså, man vill ju ha sin inkomst naturligtvis.
Men är det inte ute efter så här, Karo, att det var vi kommer in på det här med missförstånd, men att det är ett vanligt så här argument som är så här, att ja, men det är ett stort pensionsgap. Och jag tyckte att jag läste någonstans att det positiva är väl att pensionsgapet har minskat över tid från 30% till 20%. Så det är fortfarande inte bra, skulle jag säga.
Precis.
Men, vill du att vi tar upp det sen, Jan?
Nej, men låt oss att vi kan prata om pensionsgapet.
Det finns ju absolut ett pensionsgap mellan män och kvinnors pension som det är idag, 2023. Nu ser vi inte tjänstepensionens utbetalning. Den eftersläpper lite för oss, för den kommer inte från oss. Mm. Men ungefär 7000 kronor före skatt varje månad ett helt pensionärsliv. Det är mycket pengar.
Mm.
Och det grundas ju såklart i flera olika faktorer. Men en är ju att det är kvinnor som i större omfattning arbetar deltid. Kvinnor är också vanligen har lägre löner. Kvinnodominerade yrken har lägre löner vanligen. Mm. Vi är mer sjukskrivna än vad män är. Sen kan man fundera kring det här med föräldraledighet. Där finns ju vissa kompensationer i det allmänna systemet för att kompensera den som har lägst inkomst under småbarnsåren. Så jobbar vi deltid under tiden vi har barn som inte är äldre än 4 år, då kan man få en viss kompensation.
Hur får man den kompensationen? Alltså, hur ser den ut?
Hur den ser ut? Ja, den syns ju framförallt i det orange kuvertet. Om man då öppnar det och har då fått barn, så står det något som heter barnår helt enkelt.
Mm.
Och det finns 3 olika beräkningssätt som vi använder för att fastställa vilken då som blir mest förmånligast för dig. Men enkelt uttryckt så är det under barnets 4 första levnadsår som du har möjlighet att få den här, om du då är den förälder som har lägst inkomst.
Men sen kan man väl också flytta premiepensionsrätter, om jag inte är helt för, mellan makar och registrerade partners.
Precis, det är någonting annat. Ja, premiepensionen i bottenplattan.
Ja.
den går ju då att lämna över lämpligen då den som har högst inkomst till den som tjänar mindre då. Mm. Absolut, och det är ju framtida insättningar, så detta ska ju göras utav någon som har tänkt att jobba i många år. Det är inte lönt att komma, vilket händer ibland, någon man säger, ja men det var något jag kunde flytta till min fru och så, men då skulle detta gjorts.
De sista åren.
De sista åren, ja, men så har de precis sagt att de tänkte gå i pension året efter eller så. Ja. Så,
och det kan man, om jag förstår det rätt också, så kunde man styra hur lång period man vill göra det, men det är detta året eller det löpande eller det.
Ja, och jag tror att det kan ha blivit någon förändring där vilka alternativ vi erbjuder, men det har varit så som du har sagt i alla fall. Kanske har vi ändrat det lite, det är ju så, jag är ju inte gift, registrerad partner, så jag har aldrig sett detta i skarpt läge. Nej. Men någonting säger mig att det skedde någon förändring, men man kan, men man bestämma
kan
själv.
Man kan alltid ringa inget, och fråga.
Ja, ja, liksom. Och är man gift, registrerad partner, för det är lite omodernt att det bara är det gänget som kan. Men logga in och se hur det ser ut, för att det upphör ju per automat. Om vi separerar.
Och där vet jag också att ibland så får vi så här frågor, men varför är det inte för sambos? Och då brukar jag säga så här, ja, fast det är kanske inte så mycket pensionsmyndighetens beslut, utan det där är ju ofta kommer från lagstiftningen och politiker.
Ja, och om inte det är tydligt och klart så är det ju så, pensionsmyndigheten, ja, vi får ju göra det politikerna beslutar.
Ja.
Sen är vi då inte politiska och ska driva någon linje och så här, men det är klart politiska beslut är vad det är för alla myndigheter, vi måste följa dem.
Ja.
Men det finns ändå som ett förslag sedan flera år tillbaka, som inte har hänt mer än att det är ett förslag, att det skulle bli vidgade, kanske i alla fall för sambo som har gemensamma barn.
Mm.
Ja, att men det skulle precis. Vara möjligt.
Ja,
precis.
Men jag tänker om vi hoppar tillbaka till det här liksom det viktigaste att veta. Så nu tog du liksom så här, den korta versionen. Om du skulle utveckla, alltså eftersom vi ändå har lite tid på oss, vad skulle du mer säga är viktigt med en livsinkomsten?
Ja, då var det ju tjänstepensionen.
Ja.
Ja, och den har ju de flesta anställda, ser vi ju, har en tjänstepension från sin arbetsgivare.
Jag tror jag läste någon sån 9 av 10 har tjänstepension.
Och då brukar man säga lite drygt 9 av 10 anställda, så någonstans får vi dela någon personligt. Ja. Sådär. Men det är ju absolut positivt. Men det är ju också ytterligare en anledning att man skapar sig uppfattning om att ha jag en tjänstepension. Det är ju också någonting man ska veta här och nu när livet rullar på.
Mm.
Allt för många tror att pension är en 60-plus-fråga. Men det är klart att har jag inte en tjänstepension från min arbetsgivare, det vill jag ju veta kanske hellre när jag är 25-30 än när det är dags att plocka ut. Mm. Jobbar du inom offentlig sektor, då har du alltid tjänstepension. Och där har ju åldersgränserna när inbetalningar börjar. De har ju flyttats och till och med raderats ut, skulle jag väl säga, att då får man tjänstepension. Inom privat sektor är det ju fortfarande vissa åldersgränser. Men
är det inte så? Alltså, nu kommer så här påstående, så får du skjuta ner det eller om det är sant. Men jag tänker så här, för om vi skulle ta någon så här snittperson i Sverige som liksom så här, som jobbar antingen statligt eller jobbar inom kollektivavtalsanslutet jobb och liksom jobbar liksom över livet, så tänker jag så här, är det ändå inte att det är inte så mycket man behöver göra och tänka på själv, utan att jag upplever att pensionssystemet är så pass väl designat och fackföreningar och liksom de som förhandlar kollektivavtal, de verkar ändå insatta i pensionen, att då är det ändå ganska bra att så här, man behöver inte vakna upp så här, shit, jag har jobbat hela mitt liv, jag har tjänstepension, jag är kollektivavtalsansluten. Det har gått åt helvete. För det, liksom, förstår du vad jag menar?
Det tycker jag är magstarkt att behöva känna och tänka så. Sen brukar jag passa mig för att...
För det finns alltid specialfall, såklart.
Värdera vad individen kan tycka är en bra pension. Ja. Det kan man ju då få känna själv. Men precis som du är inne på, att som anställd med ett kollektivavtal, så har vi per automatik att vi signerar vår deklaration en gång om året och går in pengar till den allmänna pensionen baserad på våran inkomst, på våran lön. Och andra socialförsäkringsförmåner är ju också pensionsgrundande också, det kanske vi kommer in på sen. Och sen har du en tjänstepension som betalas in av din arbetsgivare. Det är ju de viktigaste faktorerna.
Mm.
Sen då, om du toppar det med att göra en prognos och se vad blir det för mig, då får du verkligen svart på vitt vad är det handlar om.
Mm.
Men absolut, anställd jämfört med att vara egen företagare, de bör ju tänka till lite själv, för där kan det lättare gå fel.
Ja, precis,
för det, så där, precis. Jag ger dig lite rätt.
Ja, nej, men för jag tänker så här att bas, alltså så här, att standard, alltså basfallet är ganska gott. Vi kommer in på det liksom med liksom missuppfattning. För att jag upplever att en vanlig missuppfattning är ju så att jag kommer inte kunna gå i pension, eller jag kommer behöva jobba tills jag är 150, och liksom alla de här grejen. Och då är jag så här, fast vet du vad, så här standardfallet är ju typ att, vad är det, 16% sätts av till din inkomstpension, och sen 2,5% går till din premiepension. Och för en snittsvensk någonstans så räknar det är typ så här 5000 spänn i månaden som sätts av. Och du vet så här, du får, vi kommer in på det också sen, men att du får ut någonstans mellan 50-70% av din slutlön i pension.
Ja, det finns ju olika beräkningar, ja. Och det är ju ett stort spann också. Ja. Och man får olika sätt att titta på det här med kompensationsgrad, som det så tjusigt heter. Ja. Hur många procent får du i pension av din slutlön? Men absolut, vi har ett pensionssystem som är väldigt robust, stabilt. Så det här som man ofta hör, eller ibland i alla fall, att det kommer inte finnas några pengar när det är dags för mig att plocka ut. Vi har ett överskott i pensionssystemet på 1300 miljarder tror jag det. Det är rätt mycket pengar. Och vad vi ser över tid, så kommer ju den här utvecklingen att hålla i sig, att det blir plus i den allmänna pensionen. Och många tjänstepensionsavtal har ju då de här 4,5% i grunden, har det varit under många år. Men där ser vi ju att där förhandlar ju parterna fram att det faktiskt ökar på med de där procenten. Så därav är ju tjänstepensionen också såklart superviktig då. Så, och om vi då också arbetar det här förlängda arbetslivet för att vi lever längre. Det är ju också någonting som kommer till att höja vilken nivå vi kommer till att få i pension. Ja. För jag tycker det är synd när det i media ibland låter som att pensionen bara
alla står kommer bli, alla kommer bli fattigpensionärer, ja. Du kommer behöva jobba tills du är 100.
Ja, men det är den storyn vi...
Men att pensionen bara står och sjunker av sig själv. Men det är ju att den ska räcka fler år än tidigare, fler månader och år. Mm. Och då är det ganska enkel matematik om den här påsen är precis lika stor som för tidigare generationer, men den ska räcka i fler månader och år. Då måste månadsbeloppet bli lägre. Så därför är det inte så konstigt med konstruktionen i systemet att vi behöver putta in mer pengar och också skjuta på uttagstiden. Och då kommer vi till att kunna ha, enligt både lagstiftarens mått och kanske någon allmän bedömning, helt okej pensionsnivå.
Du får hoppa in. Du får bara säga så här. Så här, för jag har en dold agenda här. Vet du, som jag driver om poäng. Jag tycker att det svenska pensionssystemet får ibland oförtjänt mycket kritik. När jag tittar så här, när man jämför med andra länder, så upplever jag att vi har ett av de bästa pensionssystemen i världen. Det är liksom, basfallet är bra, det är finansierat, detta som du säger, att pensionssystemet i Sverige plus. Det finns många länder där pensionssystemen är underfinansierade, att de har liksom större åtagande till pensionärerna än vad de har pengar. Och sen bygger du så att, du vet, det ska vara 8-9% avkastning för att ens komma i kapp. Och du vet, det går inte. Så att jag vill bara, min agenda var så här, jag vill slå ett slag för att det svenska pensionssystemet är bra. Du får kanske inte ens lov att säga något annat.
Ja, men så här är det nog egentligen, att jag ska inte tycka någonting i min roll. Ja. Men jag kan ju bara visa på fakta. Ja. Så, och jag menar, då är det så att vi har ett stabilt pensionssystem, och det finns andra länder som tittar på Sveriges pensionssystem. Sen så har det ju hänt saker och ting där man kanske har adderat från politiskt håll, förändrat det de sista åren, lagt till någon förmån, ändrat lite gränser. Så att det har ju inte fullt ut kanske den... Hur ska jag säga, så som det sades när pensionssystemet infördes fullt ut med livsinkomstprincipen. Där har man ju varit och
meckat
lite granna. Men fortfarande så håller det ändå, när vi pratar om livsinkomstprincipen och att vi har ett stabilt pensionssystem, att det ska vara självfinansierande. Det är inte meningen att det ska ta skattemedel för att balansera upp den här jämvikten som vi då mäter varje år, utan där ska det vara plus helt enkelt.
Men för jag säga att det var någon debatt som var, eller någon rapport som ni hade som var underlag just i politiken, som var just den här, att den bärande principen är livsinkomstprincipen, att du ska ha en pension som är i relation till din livsinkomst, och att den inte alltid slog igenom helt och hållet. Men jag tänker, det är en politikerdebatt, så den kan vi skjuta på.
Liksom. Precis, ja. Och vi har en roll att politikerna visar på hur olika beslut påverkar pensionssystemet och individen. Sen behöver de inte lyssna, men den rollen har vi gentemot politikerna, att vi ska visa på olika beslut. Men annars handlar det om att informera och se till att vi betalar ut pengar och allt det här i rätt tid och sådana saker.
Bra. En annan sån här grej som jag brukar säga ge som tips. Så att jag använder ju det lite som så här facit här.
Ja,
om jag säger bra grejer till dem. Men jag tänker, där är två tips som jag brukar ge. Om man vill kolla så här hur det går för eller liksom en prognos. Så brukar jag säga så här, först logga in på Pensionsmyndighetens hemsida. För där har ni en förenklad prognos. Där man egentligen bara kan trycka på sin ålder och så räknar den om. Och sen vill man liksom vara lite liksom överkurs så kan man logga in på minpension.se och där kan man liksom göra fler inställningar.
Stämmer.
Ja. Och min pension också, om jag förstått det rätt, det är ett samarbete mellan liksom de olika försäkringsbolagen i Sverige. Är ni också inblandade i den?
Precis, ja. Om jag inte missminner mig så finansierar Pensionsmyndigheten hälften av min pensionsverksamhet. Okay. Och den andra hälften är de anslutna bolagen.
Ja.
Så det är absolut ett samarbete. Så min pension är ju också då, på tal om ofarliga sidor, att ingen säljer någonting, så är det ju en sida som man absolut kan besöka. Sen kan jag tycka att det kan finnas ett värde ibland med att gå via våran sida. För det vi har gjort på vår sida från i år är ju att vi har lagt in varje individs riktålder. Det här med, vi pratade om det förlängda arbetslivet. Och det har man inte på min pension. Det kommer säkert, men det finns, vi har ju mycket information annars på vår sida också såklart. Men prognosen är i grund och botten samma, men vi har den, riktåldern är inlagd.
Men kan vi inte ta det med riktålder då? För att jag tänkte att vi skulle komma in på det. Men för det har man också på er sida. Mm. Och så tryckte jag in där att jag är född 81 och då fick jag så här 68 år.
Mm.
Är det korrekt att tolka det som att för att få en motsvarande pension som en 65-åring får idag så behöver jag jobba till 68? Eller hur tolkar du riktålder?
Ja, förenklat skulle man ju kunna säga så. Jag brukar förklara det med att det är en livslängdsanpassad pensionsålder. För att visa på hur länge du bör arbeta för att kompensera den här ökade livslängden.
Det var mycket mer positivt sagt.
Så det finns inget ska, det finns inget måste. Och det är ju för de här närmsta kullarna som riktåldern också är beslutad. Ja. Så det här kommer ju till att vara för någon som är så ung som du. Ja. Så kommer det ju inte att fattas ännu ett sådant beslut. Men vi har ändå valt att visa på det här, det vi tror komma skall. Utefter vad man räknar på livslängd där.
Är det det som ska sätta igång 2026?
Precis, ja. Då väljer man. Då införs det här begreppet på allvar, eller vad jag ska säga, men redan nu så har det ju svämmat över i kommunikationen.
Ja, att det ökar, för att om jag förstod det rätt så kollar jag då på vår dotter som är född 2018. Då är hennes riktålder var 70. Det var ändå inte, och om jag tolkar det rätt så den förlängdes med 2, men hennes förväntade livslängd är 3 år mer än vad vi är.
Ja, hoppas det.
Ja. Så att jag fattade det. Okej, så här, man räknar med att hon kommer leva längre än vad vi kommer leva. Alltså behöver hon gå i pension lite senare för att liksom pensionen ska räcka hela livet.
Ja, för att det ska upprätthålla motsvarande nivåer. För att annars kommer de ju såklart att gröpas ur.
Ja.
Och när den här riktåldern är fullt inrullad så kommer det ju vara att du har din riktålder men att du kan ta ut egen intjänad pension 3 år tidigare.
Ja.
Men riktåldern kommer också att vara den ålder där du, om du är i behov av grundskydden i pensionssystemen, kommer att kunna ta del av dessa.
Ja, så du får ta del av dem lite senare?
Lite senare, ja. Så först har du möjlighet till egna intjänare.
Men det är detta jag menar, så när vi kom tillbaka till det att jag tycker att Sveriges pensionssystem är bra. För det säger ju sig självt att om jag ska spara samma summa och den ska räcka från då 65 till 81 eller 65 till 84, så blir den ju lägre. Så
ja, jag fattar det. Jag är bara lite så ambivalent till det där. Liksom, för att, är det sant att vi lever längre nu? Eller?
Ja. Men det är bara kolla, Karin.
Kommer sådana generationer nu som typ lever kortare tid än sina föräldrar?
Nej, Karin. Nej, tvärtom. På nätet. Så jag har ju pratat med läkare som tycker att sånt här är spännande. De säger så här, Jan, se till att överleva de kommande 10 åren. För att om 10 år så tror man att man med teknik kommer ha ännu längre livslängd.
Ja. Det var medicinfakta här mitt i profilen.
Ja, precis.
Men det är härligt. Mm. Men det är ju precis det du är på, kanske lite grann det här att vi pratar ju om genomsnittlig livslängd. Mm. Så på individnivå så kommer det ju såklart att kunna se annorlunda ut. Och jag inser och är väldigt ödmjuk för, jag möter både yngre men många blivande pensionärer som inte är så långt ifrån ett pensionsuttag, som tycker ju då är med riktålder att det känns svårt och kunna tänka sig det här förlängda arbetslivet. Så, men det är på genomsnittet som gör att det här förändringarna sker. Men skulle det givetvis bli så att vi slutar att leva längre, medellivslängden inte ökar, det är klart att då kommer ju heller inte att riktåldern att bara höjas, utan det kommer ju till att vara anpassningsbart. Ja. Men jag tycker att det var intressant det du säger, att du har tittat att det var inte så stor skillnad ändå mellan dig och din dotter.
Nej. Och det, vi är så här, jag är född 81, hon är född 2018 och det diffade 2 år.
Precis, och om jag har en riktålder också på 68, om jag tittar på min dotter som är född 92 så har hon 69.
Ja.
Och det tycker jag är viktigt att ta det med sig, för att det är ju de här snabba höjningarna som har varit nu de senaste åren, där 61 har blivit 62 och 62 har blivit 63 med lägsta uttagsåldern, och så har vi då riktåldern som ligger några år därefter, som lite har gett en signal av att det är fara på färde. Mm. Men det kanske är snarare så att politikerna har varit något sena på den här pucken att börja höja, så att det skapar kanske onödig oro att man tänker just att det ska bli 75 och 80 och allt.
Ja. Ja, men det roligaste
var det jag läste, och sa jag kommer behöva jobba tills jag är 150.
Good for you om du lever så länge. 120 är människans maxålder.
Men du, en annan grej, jag vet inte om du får lov att svara på det här, men en annan grej som jag brukar säga är ju att den som är liksom lat, passiv, oengagerad och ointresserad, det är ju den som enligt forskning får bäst resultat. Så därför brukar när folk säger så här, jag har ångest, jag har inte gjort något val i min premiepension, så är jag så här, gud, grattis, gör ingenting, utan återigen, basfallet, liksom så här, det finns människor som vill vara aktiva etc. Men om vi tar basfallet igen, där jag tror det var så här 4 miljoner svenskar ligger i den här AP7 soffa, så har ju den i, liksom bara rent faktamässigt i median haft en betydligt bättre avkastning än liksom de privata eller fondrörelsen i
så
det där.
Så kan du bara säga något om AP7? Det finns nog de som aldrig har lyssnat på vår podd men som tänker så, pension, jag ska lyssna på
dig. Ja men
dig.
Bra, men gud, det är nästan så här prestationsångest, men du får rätta, du får facit här.
Ja.
Men så här, pensionen består väl av 4 delar. Den består av liksom allmänna pensionen som man delar upp i inkomstpension och premiepension. Och det är de här 18,5% av lönen, varav 16% går till inkomstpension, 2,5% i premiepension.
Per år.
Bra.
Vi deklarerar en gång om året, så då kommer den hög med pengar.
Exakt. Bra. Och den inkomstpensionen kan du inte göra någonting med, utan du kan liksom, men i premiepension, de här 2,5% av lönen, de kan du liksom placera, de kan du styra över själv. Och om man inte har gjort något val, då får man det statliga förvalsalternativet som heter AP7 SOFA.
Precis.
Statens årskuldsförvaltningsalternativ.
Ja, det
var så jag nu förvånad av vad hans hjärna kan plocka upp.
Ja, men precis. Nej, och har man, den har i snitt, jag tror av de senaste 16 åren, så i 12 av dem har den haft en bättre årlig avkastning. Och tittar man på liksom hela perioden, så tror jag AP7 avkastat 510% på 31 mars. Och de andra typ 198 eller 298.
Ja.
Så det är en ganska stor
skillnad.
Så, och min poäng är, du behöver inte ge någon rekommendation, utan det enda jag säger så här, om man inte har gjort något val, så tycker jag att istället för att man går och har ånger, så kan man gå och köpa en flaska champagne och fira.
Ja, det här tycker jag inte är så problematiskt, för att informera och hålla sig till fakta, det är verkligen det vi ska göra på Pensionsmyndigheten. Och där är vi också tydliga med att det är helt okej att inte välja.
Ja.
Och det tycker jag är lite sorgligt när man träffar någon som säger så här, men jag borde välja något.
Jag bara, nej!
Alltså men välja något annat än AP7 soffa då, liksom, för att lägga sina pengar i.
Precis, men jag känner också att när de säger så vet de ändå inte riktigt var någonstans de är i pyramiden, vad vi pratar om, utan de har bara en känsla av att de har missat att göra
någonting.
Alltså
jag borde ha varit där.
Borde ha gjort någonting, för man pratar väldigt mycket om att välja.
Ja.
Och precis som du säger, AP7 Sofa har ju levererat helt okej.
Ja.
Och där har ju vi också en låg avgift i AP7 Sofa. Ja. Så för den som har känt att Jag vill inte, jag kan inte, jag är ointresserad. Jag fick inte för så länge sedan en fråga från en kvinna som definitivt var jämngammal med mig. Hon ville då ha hjälp med att välja.
Mm.
Och sån hjälp ger inte vi. Och jag sa, jag kan inte heller sia om framtiden. Men är man väl vuxen, 50 plus, och man ställer en sån fråga, jag vill ha hjälp med att välja fonder. Mm. Då ska man förmodligen låta bli, för man har inget naturligt intresse.
Mm. Ja.
Och då är det helt okej att vara i förvalet.
Ja, och vet vad? Och här, nu behöver inte du får kanske hålla för honom. Det är inte bara helt okej, det är typ ett av världens bästa alternativ. Alltså den kostar 0,05%. Som mest, ja. Mm. Sen sjunker den, vilket är så här unheard of. Det finns typ ingen
sjunker
annan.
Med åldern.
Sjunker med åldern. Mm. När man lägger på räntorna så sjunker den. Och liksom så här, den följer forskning. Vi har ju haft faktiskt AP7 som sofa här på, som gäster.
Ja.
Men vi behöver inte prata mer om det. Men bara så här, att om man känner att man har dåligt samvete för man inte har gjort något val, skippa det, gå och fira, klappa dig själv på axeln. Ja.
Don't do something, just sit there.
Ja, det är det. Vi har haft att jag
man har ju den här, man tänker att man alltid måste engagera sig så mycket, man har dåligt samvete för sin pension och så vidare. Det behöver man inte ha.
Nej, tvärtom. Ja, säg.
Ja, det jag skulle säga var ju att det går ju att välja förvalet igen om man skulle vilja det, och det är ju kostnadsfritt. Och skulle man fundera på, men vad har jag för fond? Jag vet inte, för det är ju heller inte helt ovanligt. Dels står det i orange kuvertet som vi nu fick i februari-mars. Ja. Eller så loggar man ju såklart in på Pensionsmyndighetens sida. Så när jag pratar om de här tre viktigaste faktorerna som jag sa innan, vad du tjänar genom livet, har en tjänsteperson och vilken ålder du tar ut, så nämnde jag ju inte just det här att du är aktiv med fonder.
Ja.
För att det är ingen som kan sia om framtiden, och förvalet är ju tänkt att vara ett bra val. Det kan...
Men det finns inga garantier.
Men
det är en lösning som enligt forskningen gör bäst odds.
Är tänkt att funka över tid, absolut.
Ja. Ja. Och jag måste också säga, alltså, återigen med siffror, jättekul. Då är det så här, jag läste att det är 4,2 miljoner svenskar ungefär som har den här AP7 sofa. Av de här 4,2 miljonerna så är det ungefär 3,9 miljoner, eller ja, 3,85 miljoner som har det sen, som inte har gjort något annat val. Men sen var det så här, sen är vi ungefär 350 000 som har liksom varit i förvalet, haft en övertro på egen förmåga och sen bytt tillbaka. Och det tycker jag är ganska roligt att ni till och med mäter så här, att ja, det finns 379 000 svenskar som bara så här, de har varit ute
har
och sen
insett
så här, och sen har varit så här, ja men borta bra men hemma bäst.
Ja, och där ser vi ju, för att även om alla fonder på premiepensionstorget, de är ju, det är lägre avgifter där än vad det är på öppna marknaden. AP7 Sofa finns ju också bara i, den finns ju bara i premiepensionssystemet.
Tyvärr.
Men där ser vi ju också att dyrare fonder är ju inte per automatik de som avkastar bäst. Nej. Och därav det här återigen med avgifter, att det är väldigt viktigt att ha koll på dem.
Mm. Och där ska man också, och det där var ju också en sån grej som jag upptäckte först nu. Alltså då har jag ändå liksom gillat och följt det ganska länge, men jag upptäckte inte förrän nu researchen till dagens avsnitt att ja, men ni har ju lagt ett tak på 0,68 på aktiefonder, 0,35 på räntefonder och typ 0,40 på blandfonder eller vad det var. Vilket jag tycker också
såhär,
och för att sätta det i relation, det är liksom hälften mot vad de kostar utanför pensionssystemet.
Mm.
Och då kan man tycka såhär, men såhär, 0,5%, vad spelar det för roll? Jo, men då sa jag också att förra fredagen, 5 maj här 2023, men då sattes det in 6 292 miljoner kronor som var såhär fondavgifter som bara betalades tillbaka in i pensionssystemet. Då är jag såhär, det är ju skitgod.
Vet,
här, pengar, hoppas att den person som förhandlade hos er fick en fredagskaka. den har tjänats in.
Ja, jo, det är absolut. Och när du säger pensionssystemet så blir det ju faktiskt till pensionsspararna verkligen, yeah. Och de pensionären också för den delen. Det går verkligen tillbaka. Och visst, det finns ett maxtak i premiepensionssystemet, men när vi ändå pratar avgifter, när vi ändå på något sätt vill ge någon typ av riktmärke vad man ska betala. Vi pratar ju även om, vi pratar om hela den här pyramiden på Pensionsmyndigheten och har olika inspel, men om vi pratar uppe på toppen där det kan kosta hur mycket som helst eget sparande, då har vi ju sagt att 0,2%, där någonstans bör du hålla dig i en global aktieindexfond. För över det så ser vi att den här avgiften verkligen gröper ur över tid.
Ja.
Och där hade vi 0,4 för ett par år sedan, men vi har alltså halverat den För vi ser att avgiften har en så stor betydelse. Mm.
Och detta är också jätteroligt. Mm. För att då kan jag ibland så här känna att du vet, vi har gjort nästan 300 avsnitt. Vi har liksom intervjuat S&P där de har liksom 20 års forskning. Och så kommer jag fram till precis samma sak där. Men den viktigaste korrelationen mellan liksom avkastning och en faktor innanför en fond, ja, men det är ju låg avgift. Och sen går man in på er så här, pressrum, rapporter, och sen står det så här, Pensionsmyndighetens tanke om avgifter, så är det 5 sidor data. Är så här, jag hade inte behövt göra massa research, för det är bara läsa er rapport.
Vad är det för 5 sidor då? Alltså,
nej, men de har skrivit så här resonerar, för ni hade ett riktmärke på 0,4% innan, men jag tror ni sänkte det typ i år eller förra året.
Ja, det är i alla fall 2 sen tror jag.
Ja, till 0,2. Mm. Och det som är roligt med myndigheter, då kan man ju inte bara skriva som jag säger så här, nej men jag tycker 0,2. Utan då behöver det liksom läggas en grund för varför har man sänkt det från 0,4, hur har man kommit fram till 0,4, referenser. Och då är det en rapport på 4 sidor, så här har vi resonerat kring sänkningen till 0,2 på riktmärket.
Ja, för vi vet ingenting om framtiden och vad det gäller avkastning, men avgiften är känd på förhand.
Ja.
Så tror du på 2 sparformer lika mycket, så väl den som kostar min. Sen kan man ju inte då jämföra äpplen och päron, utan får jämföra aktiefonder med aktiefonder.
Ja.
Ja. Så.
Men där då återigen, om vi tar så här tumregler.
Ja.
Ni har ju tumregler för avgift också i den där. Då ska du läsa, Karin.
Mm.
Detta är från tumregelrapporten. Alltså den är full av guldkorn.
1% extra i avgift per år innebär att dagens pensionskapital har minskat med 33% efter 40 år.
Ja, men precis, det kan vi ta. Mm. Och en annan tumregel, detta har vi pratat om i avsnitt 205, så 3 avsnitt sen, så finns det faktiskt en tumregel som jag kan dela med mig till Pensionsmyndigheten. Är att om man tänker så här, avgiften multiplicerat med tidshorisonten man sparar, så om avgiften är 0,5 och man sparar i 10 år, så blir det 5%. Och då är det ungefär det av det teoretiska totalbeloppet man har betalat i avgifter. Och den funkar också så här, betalar du 1,5% i 10 år, då är det 15%. Så då är det alltså 10% mindre i slutbelopp du får på den högre avgiften.
Mycket pengar.
Supermycket. Ja. Alltså, vi gjorde ett exempel, det är avsnitt 205, där vi tittade på lite högre avgift. Alltså, jag tror vi räknade ett exempel 0,2% i högre avgift. Och sen så tittade vi på också att man hade gjort det egna fondvalet istället för att ligga i AP7 Sofa. Så tittade vi bara, vi sa så här, men säg att den historiska avkastningen gäller även i framtiden. Alltså de senaste 20 års snittavkastning gäller de kommande 20 åren. Det finns inga garantier för det där, men bara för att få ett exempel, så att vi fick en diff på 2% per år mellan 2 sparare. Så samma lön, samma avsättning, allting. Mm. Och på de här, på en pension på 35 år, så var det att den ena personen med lägre avgift fick alltså dubbelt så mycket i pension.
Mm. Mm.
Alltså det är så här bizarra mängder. Alltså den där 0,51%, det spelar så stor roll.
Ja, och nog då, som vi sa, att avgifterna i premiepensionssystemet, de kan vara olika. Lägre och lite högre, även om det finns ett maxtak. Och förvalet kostar som max 0,05. Inom tjänstepensionen i mitten av pyramiden, där är ju också avgifterna nedförhandlade, fast det finns ju olika avgifter där med. Men förvalen i både premiepension och tjänstepension är ju tänkt att fungera för alla de som faktiskt är helt ointresserade.
Mm.
Och det är väl kanske där, när vi då tar våra surtförvärvade slantar och väljer att stoppa in dem i något sparande. Nu pratar jag på toppen där. Då är vi ju verkligen ute på den här öppna marknaden där det kan kosta precis så mycket som helst. Och det har ju blivit varse att många väljer ju att de blir mor- och farföräldrar så. Det har jag precis blivit. Många som sätter in en slant, och den ska ju stå där i många, många år och växa till sig, hoppas man ju. Så att det är ju väldigt viktigt i många aspekter att tänka på, vad gör jag med de här pengarna jag har fått in, och vad betalar jag faktiskt för att få dem förvaltade?
Exakt.
Där det inte på något sätt är nedförhandlat.
Ja. Nej, men vi har helt samma åsikt. 0,2-0,4%. Jag tänker så här, en annan grej som vi ska prata om. Jag har skrivit ut, du hade med ett orange kuvert. Och jag blev så här, jag måste visa upp detta. Det var så här, jag blev lite nostalgisk.
Men när får man det?
Ja, men du får inte det längre. Nu får man det. Jag fick mitt på så här digitalt.
Ja, jag tänkte väl det, för det kommer ju inte till brevlådan. Men jag tänkte så här, men nu är det säkert så att vi får det i Kivra.
Ja, vi får det,
precis. Eller
så här, du går in på pensionsmyndigheten.se och så kan du trycka där. Och så, det heter, nu med heter det inte orange kuvert, det heter ju årsbesked.
tillbaka.
Så att jag tycker så här, jag vet inte, jag är
nostalgisk. Men du kan välja att du faktiskt vill ha det i pappersformat, men alla som har en digital låda
får ett orange kuvert
då? Då får du ett orange kuvert, precis.
Jag ska ändra det.
Ja. Jag kan säga att det var något av en traumatisk upplevelse för mig själv när jag insåg att jag hade skaffat en digital låda och jag inte fick något fysiskt orange kuvert, för det känns lite fint ändå. Ja. Och nu ska vi prata om det här, men det är lite märkligt för mig vad som man får det i pappersformat eller digitalt när någon säger så här, när jag tittade i det orange kuvertet och så fick jag ångest. Men jag tänker, för många som tittar i ett orange kuvert så är de ju miljoner. Så jag tänkte, hur kan det ge ångest?
Ja, ja, ja.
Det är superkonstigt.
Och det var också så här sjukt hög andel som aldrig öppnade dem. Ja. Också,
vilket... Och de kan också ibland säga, när man pressar på, när någon säger till mig, jag förstår inte vad ni vill, och så säger man, men har du läst det? Nej, säger man då.
Ja. Nej, men jag tyckte, vi ska inte bli nostalgiska här, att det var så här, det var bättre förr, men man fick mer info innan i det där. Men jag tänker faktiskt, jag har skrivit ut mitt orange kuvert då, eller mitt årsbesked. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle kolla på det lite snabbt. Mm. Och så bara egentligen, det är inte siffrorna som är så väsentliga, utan det är mer de olika delarna. Så, så tänkte, så kan du få kommentera. Så jag lägger det här på bordet.
Yep.
Och så tänker jag att det första då, som är lite så här, om man är lite ovan, så står det så här, pensionsrätt, beslutad pensionsrätt. För liksom, alltså till och med jag använder inte ordet pensionsrätt i dagligt tal. Vad är det?
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nej, och det gör ju inte jag heller, även om jag jobbar på Pensionsmyndigheten. Men en pensionsrätt ska man ju se att den här rätten blir ju som det kravet som du kan ställa på pensionssystemet, att du har i någon form rätt att ta ut en gång i tiden.
Mm. Kan man säga det så här, så tänker jag på det, så som du, att de här två delarna som vi sa innan, inkomstpensionen och premiepensionen, att premiepensionen är ju fonderade med, alltså det är pengar som står på ett konto som är placerade i en fond.
Faktiskt
ja, pengar. Ja, medans inkomstpension, de pengarna finns inte på något konto, utan det är egentligen en skuld som staten eller pensionssystemet har till mig. Alltså jag äger en tillgång i form av en så här skuldsedel, och att det är därför det faktiskt heter pensionsrätt, precis som en bostadsrätt. Du äger inte din bostadsrätt, du har en rätt att bo där. Här blir det en rätt att få den här pensionen i framtiden. Kan man tänka så?
Jag tycker man kan tänka så. Hela den här delen som vi nu tittar på här då, som ska visa insättning och vad som har hänt under året, ser det lite som ett vanligt bankutdrag. Ja. Vad hade jag när det ena året var slut? Vad har hänt och vad har jag kvar när det andra året har gått? Och då är ju som sagt, vi har ett ingående värde och sen har vi den här raden som du då säger med beslutad pensionsrätt. Så i inkomstpensionssystemet så är det ju någon typ av fiktiv pensionsrätt. Mm. Det är mer ett belopp som skrivs upp att det här har vi
tjänat in. Ja, men det är vad jag har
in.
Rätt till.
Ja, precis.
Ja.
Och
jag tänkte så här, i mitt fall, jag har ju en hög lön, så jag har för lön på 50 000, så jag har en pensionsrätt här på 80 000. Men jag tog faktiskt fram snittsiffror. Och det är inte jag som räknat, utan då har ni en, återigen en rapport som heter Pensionssystemet i bilder och grafer. Den heter på riktigt så, i bilder och grafer. Mm. Och då sa jag att snittsiffran var i Sverige 59 400 för 2021. Och det där är också lite klurigt, det hade vi med Skatteverket också, att detta är ju siffror för 2021, eftersom jag har inte deklarerat för mina inkomster 2022. Det gör jag i år 2023.
Ja, det har vi precis gjort nu.
Ja. Så att därför blev det, detta är ju mitt årsbesked för 2022, och årsbeskedet på 2022 baseras på 2021.
Ja, det är 2 års eftersläpning.
Ja.
Så det vi nu tjänar, det vi tjänar i år
2023,
ja, deklarerar vi 2024, och det kommer då bli ett orange kuvert 2025.
Exakt. Mm. Så det är också så här, för till och med jag blev lurad igår och var så här, vänta, är jag nu på den mest aktuella? Men det var jag.
Ja.
Men då är liksom snittet i Sverige är 59 400.
Mm, det känner jag igen.
Och det fördelas då att pensionsrätten 51 500.
Vänta, för vad snittet på vad?
Snittet, så den här pensionsrätt, så hur mycket har jag rätt att liksom kräva på pensionssystemet? För en snittsvensk så är det 59 400 och sen är de 59 400 fördelade på den här inkomstpensionen och premiepensionen. Så inkomstpension 51 500 och 7 900 till premiepensionen. Mm. Du ser väldigt frågeskeptisk ut.
Nej, det känns som att du pratar om någon slags lön som man liksom har betalat in på något vis. Eller vad,
ja,
vad är det för siffror vi pratar om?
Ja, men,
om skulle, kan det vara ett snitt?
Ja, men nu,
57 000?
Ja, men nu låter vi Agneta förklara.
Om jag skulle bara sagt det riktigt enkelt, fast det blir ju en sanning med modifikation, hade ändå varit att i snitt så fick svensken in till sitt orange kuvert till sin allmänna pension 59 400. Att det var vad som sattes in till ditt orange kuvert baserad på snittlönen i landet. Men sen kan vi då, beroende på vilken inkomst vi har, fått in mer eller mindre. Det finns ju ett maxtak också i den allmänna pensionen. Kommer du över en viss lön så får du inte avsättning på den överstigande inkomsten.
Precis, men, och det taket går 2023, går det på ungefär 49 000.
Ja, på en årsbasis är det precis under 600 000.
Ja, så jag brukar säga så här 50 000 går det.
Och den delen som avsätts till inkomstpensionen blir mer som ett fiktivt belopp som noteras att du hade den här inkomsten, detta kravet har du på pensionssystemet och har rätt att plocka ut en gång i tiden. Och det som sattes in till premiepensionen är då faktiska pengar.
Mm.
Men även om vi har den här pensionsrätten så är vi ju då en mindre del i det här slutna stora pensionssystemet. Så varje år väger vi ju tillgångar mot skulder i pensionssystemet, men där ser vi ju nu att vi har ett stort överskott. Visst, något år har det då hänt att det har varit på andra hållet.
Mm.
Men tanken är ju det här att de här pensionsrätterna ska vara det vi kan kräva ut en gång i tiden.
Hänger med. Och,
ja, jag hänger med.
Och de där 59 400, det är summan av de här 18,5% av din lön.
Mm.
Upp till då 50 000 i månaden. Efter 50 000 i månaden så får du ingen extra avsättning för de här pensionsrätterna. Vilket egentligen bara så här sidospår. För att ibland när jag träffar folk som faktiskt har loggat in på min pension och gjort sin prognos, så får de så här, bara, ja, men trycker de på allmän pension och så står det så här, din allmänna pension kommer att vara typ 18 500. Och så känner de så här, shit vad dåligt. Och så brukar jag säga så här, men vet du vad? Det där är ju typ maxet du kan få. Alltså jag har träffat många och jag har pratat med finansiella rådgivare och då har jag ställt frågan så här, brukar du se en högre allmän pension än 18 000 eller 20 000? Och då säger de så här, det har jag typ aldrig sett.
Mm.
Så att vad vi inte tänker på är att den allmänna pensionen liksom maxas ut eftersom den maxas ut vid liksom ett visst löneläge.
Ja,
så
ja,
det
visst.
Går inte att ha superhög sån. Sen var det, läste jag någon, någon att ni skrev i någon rapport, där finns en person i Sverige som har typ så här 50 000, men då var det någon som hade jobbat så här typ 15 år efter 65.
Jaha.
Så då hade han var den som hade högst allmän pension i Sverige.
Ja, och jag känner igen det där. Och i det gamla pensionssystemet, då kunde man ha max, då fanns det parametrar som räknade ut så här, det här är maxpension. Mm. I dagens system pratar vi ju inte riktigt om max på det sättet, för du kan vara kanske en söt liten bebis, gör reklam för blöjor och välling, betalar skatt på din inkomst, du börjar tjäna in till din allmänna pension, de pengarna ligger och förräntar sig, du är en aktiv tonåring och sommarjobbar och sen så är du en pigg äldre som jobbar, så det finns ju inget max antal år, men det finns ett max för varje år hur mycket som kan sättas in. Och det där, beroende på lite hur det går med premiepensionen, så skulle jag nog kunna öka på det där lite grann som du nämnde. Men absolut, jag menar, det finns ju de som får lägre pension än så då. Ja. Också ju.
Men
så
precis, återigen, men liksom som snitt. Men jag upplever många gånger att man får se en siffra. Men och här förbättringspotential, man hade gärna velat sig liksom i jämförelse med andra, liksom, så att man är så här, är detta mycket eller lite? För jag upplever många, att många tittar på det och så upplever så här, det är lite, men det är egentligen ganska nära det teoretiska maxtaket de hade kunnat ha.
Ja, och där, om jag inte missminner mig, så har ju min pension, om man har loggat in på Pensionsmyndigheten och gör den här förenklade prognosen, och så väljer man att gå vidare till min pension, eller för all del om man går in där direkt. Och det skulle jag säga att de som är mer planerare har ju kanske större behållning av att gå in på min pension för att se vad har jag mina pengar och så här. Vi som har en bit ifrån kanske bara vill veta ungefär var vi landar. Mm. Men där vill jag nog påstå att de lite grann har lagt in lite sådan statistik för att kanske vidga vyerna på den som har haft en helt okej lön men ändå känner att det här blir inte det jag ville ha. Så kan man visa på vad får resten. Mm. Men det är därför återigen som det är viktigt att göra den här prognosen i yngre åldrar. Kanske från 30 år brukar vi säga ändå, för att bilda dig en egen uppfattning. Vad kommer jag att få med den inkomst som jag har och mina förutsättningar? Och har man då möjlighet att spara själv och vill göra det, ja, då kan man ju göra det. Men många kommer också att se, som du var inne på innan, att det blev inte så dåligt som jag trodde bara genom det som rullar in per automatik för att jag går till mitt jobb varje dag.
Exakt. Du tänker att vi fortsätter. Så nästa rad så står det så här, arvsvinst från avlidnas pensionskonton.
Precis. Och det är ju så att så länge vi är pensionssparare så finns det ju inte någon markering vi kan göra för pengarna i Doran-kuvertet för att de ska tillfalla vår närmsta familj. Det finns det ju i tjänstepensionen i mitten av pyramiden. Men när någon avlider utav pensionssparare så går det då tillbaka till de som är jämngamla med den själv.
Mm, så typ 81, jag som är född 81, precis. Då är det liksom, okej, okay, då har den dött och några andra.
Ja, och det är ju väldigt sorgligt att tänka så, men det är precis det som det står för.
Ja.
Så vanligen så blir ju de här arvsvinsterna då högre ju äldre vi blir.
Ja. Men varför är det med där på årsbeskedet egentligen?
För att det har fördelats.
Jag förstår att det är... Man kan inte, alltså, det finns mycket som inte spelar med på olika rapporter som man ser under sitt liv.
Detta är, fast,
så tänker jag så
här. Ja, men Karin, detta är så här siffror, det är ekonomi. Du kan ju inte bara ha något sidokonto. Vi tar nästa.
Jag tror helt enkelt att det handlar om att, för att visa faktiskt vad som har hänt på ditt konto. Mm. Att vi är...
Alltså Karo hade velat att stå övrigt.
Nej, jag bara undrar varför det. Men det är helt logiskt det du säger.
Men det
för att visa vad som har hänt på ditt konto.
På kontot, ja. Mm. Men du är inte ensam, för det väcker en del frågor. För många tror ju att det är kopplat till någon nära i familjen. Eller många, men en del, det händer. Men det är alltså förmodligen okända födda samma år som dig själv. I och med att pensionssystemet är helt slutet så ska det gå tillbaka till de som fortfarande då är i livet. Och då visar vi på. Så det positiva då, även om det är en arvsvinst, är ju att det är en pluspost för dig.
Mm. Ja. Ja. Ja, visst.
Precis. Ska vi ta det då? För det finns ju så här efterlevandeskydd. I tjänstepension eller premiepensionen.
Mm.
Och där pratar man ju också att antingen så kan det vara så här att nej, men jag vill inte att mina premiepensionspengar, för nu pratar vi inte inkomstpensionen här,
nej,
att de ska inte gå till någon så här gemensam pott, utan de ska gå till min partner.
Ja.
Men då får jag inte heller, det är ganska logiskt, om jag vill det, då får jag inte heller ta del av den potten. Liksom som
den gemensamma potten.
Mm. Och innan så har jag tänkt så här, nej, men det är klart det ska gå till dig, Karo. Men sen så läste jag också i de här tumreglerna att det där, om jag läste, det var kanske inte ni, men någon rekommendation som lät ungefär så här. Jo, men om din respektive klarar sig utan att hon behöver dina pengar, slå av detta efterlevande skyddet, för det kan höja din pension med uppemot 10%.
Mm.
Har du liksom så här, hur ska man resonera kring det här efterlevande skyddet?
Ja, först måste vi vara väldigt tydliga här att när vi är pensionssparare så finns det inte någon markering vi kan göra, punkt slut. Det går tillbaka till de som är jämngamla med mig själv. Men när jag väljer att plocka ut min premiepension, då kan jag, om jag vill, lägga till efterlevandeskyddet. När jag första gången talar om för pensionsmyndigheten, nu vill jag kicka igång en utbetalning av min premiepension. Och då får jag frågan, vill du lägga till ett efterlevandeskydd? Och då är det till en partner. En make, maka, registrerad partner, sambo med gemensamma barn. Eller en sambo som du har idag, som du tidigare var gift med, men som du tröttnade på då. Men nu tycker ni att ja, vi är okej. Ja. Så.
Det funkar. Det är så fint.
Ja. Och då är det ju så att då kommer vi ju att anpassa din premiepensionsutbetalning ut efter dels din egna förväntade livslängd, men också din partners förväntade livslängd. Och beroende på åldersskillnaden ner emellan så kommer ju beloppet att bli påverkat i olika stor grad. Mm. Och här brukar jag vara väldigt tydlig, för att om du lägger till den här markeringen när du väl plockar ut, så kan du inte bara ångra den, utan då måste man separera helt enkelt för att kunna få bort den. Så det är lite oåterkalleligt. Ja. Mm-hmm. Sådär, med lite, ja. Men de flesta parrelationer, absolut inte alla, men de flesta består ju av en man och en kvinna. Mm. Vem har vanligen haft den lägsta inkomsten av de två?
Ja, tyvärr kvinnan.
Ja, vem får den lägst pension?
Kvinnan,
ja. Pensionssystemet är helt könsneutralt, men beroende på hur mycket vi har in
den här livsinkomstprincipen.
Ja, livsinkomstprincipen. Ja. Och vem lever oftast längst? Jo, men det gör vanligen kvinnor. Så de flesta kvinnor som gör en markering för efterlevandeskyddet i premiepensionen gör det till förmån för en man som har högre pension och en man hon lever över. Mm. Som jag sa innan, jag får inte råda, jag får inte tycka, men jag får...
Hon får inte säga det.
Men nej, men man kan, ja.
Jag får informera tydligt. Jag får informera tydligt, brukar jag säga.
Ja, men det är jättebra. Precis. Att du gör det. Ja.
Men vi ska inte blanda ihop det här med återbetalningsskydd, som jag brukar kalla det, i tjänstepensionen. Mm. Nu har vi hoppat upp i pyramiden. Ja. Nu är vi i mitten. Där kan du ju ha det här skyddet under hela din sparande tid. Jobbar du inom kommun och region, så sitter det där krysset förval, till exempel i andra avtal, så får du själv lägga till det. Men då händer det ju också precis det som du började med, att man ska ju verkligen fundera på att behöver min närmsta familj de här pengarna ifall jag dör, eller ska jag då ta del av arvsvinsten när andra dör som inte heller har markerat för ett återbetalningsskydd. Mm. Och där kan det skilja beroende på hur många andra som inte heller har markerat och hur mycket kapital du har och sådana saker. Så där är ju ytterligare en anledning till att det här yngre gänget ska tänka kring pension. Behöver jag ha det här? Vill jag ha det och så. Mm.
Alltså man får kolla upp det, men jag vet att det för första gången jag läste så noterade jag så att det var förvånansvärt stor skillnad. Att jag trodde att det var så här, men det spelar inte så stor roll. Nej. Och jag var så här, det spelar roll. Mm. Det spelar roll.
Amen. Det spelar roll. Sen kan det också vara att det spelar stor roll för den som blir kvar i livet att faktiskt också ta emot pengarna.
Ja.
Så det spelar roll, men att man då kanske funderar kring att är det faktiskt den som kanske då tjänar mest i familjen som har gjort den här markeringen för återbetalningsskydd. Mm. Och inte kanske den som tjänar det minst, för de har inte pratat om det. Så att det spelar roll, ha en bra diskussion och fundera kring det där och att inte bara låta saker bli lite hipp som happ.
Ja.
Sådär.
Ja, men precis. Bra, sen nästa rad så har vi så här värdeförändring. Och när vi kommer in på värdeförändring, för det är ju så här, hur mycket har liksom det förvaltats, ökat eller minskat i värde, eller hur?
Ja.
Och inkomstpensionen kan ju inte påverka. Är det den som de här olika allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, förvaltar?
Precis. Till viss del så finns ju inkomstpensionen då i AP-fonderna. Men en stor del av det som är inkomstpension, när det betalas in skatt och avgifter varje månad från de som förvärvsarbetar, så går det ju också ut till dagens pensionärer. Så det här var ju mer den här fiktiva delen.
Ja.
Men det är ju just inkomstpensionens uppräkning är ju just det här som jag innan sa, vi väger tillgångar mot skulder. Ja. Och när tillgångarna väger mera, och det gör de rejält nu, så blir det också en uppräkning.
Ja. Ja, men jättebra. Precis. Och där tänkte jag också, jag vet inte om du vet svaret på det här, men till exempel i minpension.se, så när den räknar på så här värdeförändring, så räknar den på 1,9%. Och ett, jag tolkar att det är real avkastning, alltså det är efter inflation som man ska kunna mäta över år. Men många, inklusive jag, har ibland så här tänkt så här, det var ganska lågt. Alltså så här, om man tittar på historisk avkastning för till exempel aktier eller sådant.
Ja, nu ska vi se här om jag kan hålla, vad säger man?
Tungan är rätt i mun. Tungan är rätt mun.
Precis, det var det som passade mig för att inte säga, för jag brukar dra det skämt ibland. Tungan är rätt mun. Ja. Det är någonting vi kallar överavkastning, så att det är baserat på andra antaganden, vissa reala, andra nominella, och så har man då valt att lägga de här 1,9 för att vi ska också få en prognos i dagens penningvärde. Det är det vi vill åt. Så jag vet att man i den här simulatorn på Min Pension kan ändra den, men vår rekommendation, Min Pensions rekommendation, är att inte göra det. Och det handlar just om att du vill ha åt den här prognosen i dagens penningvärde. Så att du ska inte behöva spekulera när du går in och gör den här prognosen. Det har du väl gjort? Ja.
Ja.
Ja. Du tittade
men
lite
det var, det var ett tag sedan. Jag tänkte,
du har varit inloggad.
Jag har varit inloggad och kollat.
Det kan vi ta sen, Anders. Ja. Ja, men när du går in och gör den här prognosen och ser det här beloppet på skärmen, oavsett vad det är, så ska du inte behöva fundera på vad är det beloppet värt om 10, 20, 30 år,
utan du ska kunna öka.
Precis, för då, det är så att utbetalningen kommer att vara högre, men det kommer ju dina priser också, eller kostnader att vara, så du ska kunna jämföra här och nu. Så därav har vi det här överavkastning, kallas det. Det är den vi visar.
För jag tänker, hade jag designat så hade jag gjort exakt samma sak. För jag är så här, hellre också visa det, och sen visa kanske lite att man är på den defensiva sidan, än om man så här, vet du vad, vi drar till med 7%, och sen är det så här, så blir det inte det, och så har folk liksom byggt sin ekonomiska framtid på det sättet.
Men jag förstår när jag är ute och möter många, och kanske inom branschen blir jag inbjuden ibland för att visa deras pensionsrådgivare, de får ge råd ibland, de kallas så. Men att man har inte riktigt knäckt den koden, utan de tycker också det är väldigt snålt med 1,9. Men jag försöker verkligen vara tydlig med det, varför vi ska använda det. För att vi vill ändå få fram någonting.
Men det är på den säkra sidan. Better
precis,
safe story,
och att man ska kunna göra någonting med siffrorna, använda dem på något sätt.
Och har man en åsikt, så vet jag att det finns en rapport på ungefär 35 sidor som förklarar just hur man ska göra pensionsberäkningar.
Ja, så att, den tar vi i ett eget avsnitt då.
Ja, men det ska jag säga, till och med jag var så bara, jag orkar inte.
Nej, det är någon matematiker väl som...
Ja, men det är mycket form. Men återigen, det finns underlag för allt. Mm. Ja, men bra. Och sen så summerar ni det i den tabellen, och så får jag så här, summa intjänad allmän pension. Och sen efter det så är det nedbrutet så här, premiepension per dag 31 december då, 2022. Och så vad är värdet, vad var snittavkastningen för den snittpensionsspararen, och vad var min avkastning, och vad betalar jag avgift?
Precis.
Eller, kan man säga.
Ja.
Och där kan du intyga att jag hade per 31 december AP7 SOFA.
Ja, jag ser det. Jajamensan.
Ja, men bra. Är det någonting annat man ska tänka? För jag tänker, annars är vi väl klara med det här årsbeskedet.
Att det är ju ändå skönt att det inte är mycket.
Nej, det som står, nej, nu är det inte så mycket. Så det som var på din baksida här, där det står med rubrik beslut om dina pensionsrätter, det är ju de här beloppen som vi känner igen i den här tabellen som vi precis gick igenom. Så om vi ska vara riktigt så här, att egentligen så behöver vi endast kommunicera det här.
Beslutet.
För det är detta som är det viktiga, att vad har hänt med din pension? Så det här är ett myndighetsbeslut, för en del undrar ju, men varför skickar ni ut det här? Och som det är idag, så måste vi informera
om
myndighetsbeslut.
Det är lite som Skatteverket. Man skickar in man gör sin deklaration, och sen får du ett slutskattebesked. Som precis. Också är liksom så här, detta är en beslut om din slutgiltiga skatt. Så här kommer ju det här myndighets...
Precis, det måste vara lite ordning och reda.
Ja.
Så det måste vara, och jag tror faktiskt, för den som lägger några minuter på att öppna sitt kuvert och bena i den här tabellen som vi gjorde nu, så är det inte obegripligt. Jag vill i min enfald ändå tro det. Att
nej, men
det
jag tycker det är ganska, det är faktiskt ganska...
Helt okej.
Ganska
ja, men det, om det är så... man tycker det är obegripligt... Ja. Då går det ju, och vad gör man då?
Då ringer man. Eller, vet
man behöver inte ens göra det, för vi har en sida på vår webb, pensionsmyndigheten.se. Så här läser du ditt orange kuvert, där vi förklarar precis allting. Så att, men om du vill ringa så.
Ja. Nej, men nej, det är så här, som sagt, det enda jag saknar, för exempel här i mitt, så står det så här, värde per 31 december 2022 1,6 miljoner ish. Men liksom när man tittar på det så här, 1,6 miljoner, är det mycket, är det lite, räcker det inte? Det är ju det som man inte får svaret på, men det är där man sen loggar in på en pensions... Eller man trycker på en annan flik på hemsidan, och så får man den här prognosen.
Ja, och vi hade ju prognos tidigare, då rent kuvertet. Vet ni varför vi tog bort den?
Folk tyckte inte om att se sin prognos, eller? Eller var det så att när byter man jobb så kommer prognosen se annorlunda ut? Alltså att man får en annan lön helt plötsligt?
Jag brukade fira när vi fick det orange kuvertet. Ända tills man läste så här åldern. Men,
Nej, jag skulle säga att det berodde på att allt för många trodde att det var hela pensionen man såg här.
Aha.
Många trodde att det var inklusive tjänstepensionen.
Mm.
Och i och med att vi har ett uppdrag att informera om helheten så att människor verkligen ska förstå helheten,
ja,
så kände vi att det var inte så hjälpsamt att bara lägga en prognos för den allmänna delen, utan nu är det nätet som gäller då att göra på
precis.
Men kan man säga här någonstans om du vill säga din prognos?
Nej, det står där nog inte.
Men man kan ju begära omprövning av beslutet.
Men utöver det där som Jan har där, så har du fått också lite underliggande information ju när du loggade in. Så jag tror att du har fått någon sån här med den informationen som efterfrågas här, hur du kan gå vidare och så.
Ja, ja, ja.
Som lite extra info, men just nu har du skrivit ut det här som är just orange.
Precis, årsbesked. Logga in på pensionsmyndigheten.se, det säger jag till alla. Den är faktiskt väldigt enkel.
Vänta här, nu har jag pratat om min pension.se. Sa jag fel innan?
Nej, det sa du inte. Och nu får vi se om jag gör rätt här. Men pensionsmyndigheten, då är det... Den är förenklad, kan man säga. Det är en enklare version av minpension.se. Så, eller hur brukar du förklara det?
Ja, det skulle jag säga. På pensionsmyndighetens sida kan vi visa dig totalbeloppet i allmän pension, totalbeloppet i dina tjänstepensioner. Men du kan inte laborera, ändra någonting i den på vår sida. Du ser inte vem som är din utbetalare av tjänstepension. Så det är en förenklad prognos. Och går du då vidare till min pension så kan du mer laborera och förändra och sådana saker då.
Ja,
så okay, är du pensionsplanerare så är min pension absolut en bra sida.
Ja. Och ni är så här, det är så här, våra är bättre eller så man konkurrerar, utan ni äger båda liksom.
Ja,
eller vi är med
och betalar i båda i alla fall. Eller staten, det är ju skattemedel,
ja,
det ska vi väl vara tydliga med.
Jo, men så är det ju. Ja, men så är det. Ja, men bra. Jag tänkte om vi skulle ta...
Du har skrivit missförstånd här på att du vill ta upp missförstånd.
Ja, men
det tycker jag är jättekul.
Ja, men vi har varit
ska vi ta det?
Ja, men vi har faktiskt varit inne på många av de här. Men så här, det vanliga jag upplever, alltså de, återigen, nu gäller inte detta alla, utan de som vi kommer i kontakt med vår community, så upplever att många oroar sig. Och många upplever oro sig i onödan.
För sin pension.
Ja, och där såg jag också att ni hade gjort några beräkningar. Att jag tror 2022 så var snittpensionen i Sverige typ 21 000 kronor innan skatt. Och i de här beräkningarna så var det så att någon med en låg inkomst kommer i snitt få mellan 68-86% av sin slutlön. Någon med en medelinkomst kommer i snitt få mellan 68-74%. Och någon i snitt som har en hög inkomst mellan 56-66%. Och det säger ju sig självt, har du en högre inkomst så kommer du få en lite lägre, eftersom det är ett tak för beräkningen av avsättningen.
Ja, för du pratar bara allmän pension.
Precis. Mm. Och jag är så här, det är ju inte dåligt. Alltså så här, det är ju liksom ganska, jag tycker ju det är, alltså för mellan 60-70% av sin slutlön, det är ju nice. Mm. Alltså vad tänker du?
Vad tänker jag? Jag tänker återigen att det finns ett stort värde i att man får ner pensionsintresset i åldrarna så att man faktiskt skapar sig den här bilden själv. Så får man lite själv bedöma detta, men någonstans så har man ju då när man införde pensionssystemet hade vissa tankar och riktlinjer ungefär var man skulle landa, och där var ju en viktig faktor att vi då skulle anpassa uttagsåldern utefter den ökade livslängden, och det är ju en viktig faktor att det sker. Men återigen, gå in och titta på individnivå och vad betyder det i pengar. Sen är det ju också så att det här kompensationsgraden är ju lite trubbigt, för det bygger ju på om det ska stämma fullt ut, för du kan ju ha en jättebra lön i slutet av ditt arbetsliv och så har du haft en betydligt lägre tidigare.
Precis, det går inte att vara arbetslös tills du är 50 och sen när du är 50-60 jobbar med superhög lön.
Nej, och tro att det på något sätt då ska avspeglas. Så att det är ett lite trubbigt mått.
Så vad skönt. Var arbetslös fram till 65, jobba 2 månader och sjukt hög lön. Bara, vad är min 70%?
Ja. men jag tänkte fråga dig, för vi har pratat om det med att få ner intresset för pensionen i åldrarna. Men vad är det man ska liksom... Vilken ålder pratar vi om och vad är det man ska intressera sig för?
Ja, bra fråga. För jag brukar också säga att de flesta gör precis det de kan. De har ett arbete, de går dit, de har en arbetsgivare som betalar in till en tjänstepension. Det är
80% av jobbet.
Ja, det är jättebra.
Ja.
Ja. Men i den här prognosen ändå, där vi ändå kan titta på lite pengar, eller att man ändå skapar sig bara kunskap över hur är den där pyramiden konstruerad, så är det kanske lite de här faktorerna som vi pratade om innan, att deltidsarbete påverkar. Lever jag med någon, kan vi ha en diskussion kanske i vår relation om hur kan vi lite grann jämna ut det här, så att inte vi kommer ha väldigt olika inkomster när det väl är dags. Och då kan jag ju få tillbaka det där ibland, ja men vi delar solidariskt oavsett vem som drar in pengarna. Jo, men vi vet ju att relationer, de upphör ibland. Mm. Och som sagt, var en av oss kommer att gå bort först, och det är oftast vi kvinnor som lever längre, och då kommer jag bara ha min egen pensionspåse. Så just bara det här att få den här förståelsen över hur det funkar. Mm. Och är jag... Kanske om jag har kommit senare till Sverige kanske. Jag hinner inte jobba så mycket. Att ändå skapa den här förståelsen. Hur funkar det? Och att det finns någonting som heter tjänstepension som jag ska kunna förvänta mig. Mm. Nu använder jag förvänta, men alltså det är ändå en viktig del från en arbetsgivare. Att man vet att jag har den här delen som kallas tjänstepension. Oavsett om jag har kommit sent till Sverige, men att jag bara har den helt enkelt. Bara det här som jag pratar om, avgifter och sådana saker. Man tycker att man är jätteduktig och har ett eget sparande, men man har inte alls ifrågasatt vad avgiften är. Så att återigen, många gör precis vad de kan. Men man kan finlira lite granna när man skaffar sig den där
kunskapen. Lite koll.
Ja. Ha lite koll.
Men vad är det vi då på i 30-årsåldern? Eller, jag tänker, vad är ungt liksom, egentligen när man ska börja intressera sig och skaffa sig lite koll?
Jag tror, återigen... Så här, Karin, det är inte så här, du vet, nu är du 30, nu ska du göra så här. Utan
folk vill ju veta det.
Ja, men jag skulle säga så här, jag tror på de här big wins. Alltså så här, fokusera på det som gör skillnad. Och då påstår jag precis som du säger så här, se till att vara på ett jobb där du får en tjänstepension. Se till att försöka öka din lön under livet. Se upp för deltid. Försök dela i en relation, dela liksom på pengar, kompensera för om den ena är hemma. Och sen gör inget val, det går till här, det gör inget val i AP7 så fast att du har kvar den. Ja, har man gjort det, då har du gjort liksom 9 av 10, och detta är inget du behöver göra liksom, en gång i veckan behöver jag logga in på Pensionsmyndighetens hemsida, utan detta är liksom, du behöver knappt logga in förrän du är 50. Nej, men om du har gjort de här andra grejerna.
Det var ändå 5 grejer som känns relativt enkla.
Ja, och det är det jag menar, att liksom basen i Sverige är ganska soft, alltså den är bra. Sen kommer faktiskt, nu ska jag göra reklam för er. Ni har en guide på hemsidan som heter så här, snabbkoll på din pension.
Ja.
Som är jättebra. Jag satt och klickade, då får du svara så här, hur gammal är du? Sen trycker du.
Man googlar, klickar
på länken i beskrivningen, eller så googlar man snabbkoll på din pension.
Ja.
Och då trycker du så här, jag är så här gammal, och sen frågar, har du barn? Så säger man ja eller nej, och sen säger man så här, är du anställd? Ja, nej, liksom egenföretagare, aktiebolag. Och sen så kommer den med tips efter liksom din situation. Och du kan till och med få så här, tryck här, mejla detta. Så du kan göra det för ditt barn, och så klickar i, så får de ett mejl. Nej, gör inte det.
Jag satt och funderade på här att jag måste få prata lite om den här snabbkollen. För det är ju en vägledningstjänst som vi har plockat fram. Och det är jättekul att du har hittat den, och att du har gjort den, och att du tycker den är bra. För där kände vi att det finns ett behov att på enkelt sätt samla neutral och viktig information för olika åldrar på ett enkelt sätt än att kanske läsa den här sidan och där, utan då har vi tagit fram den här. Så det handlar om att klicka, och du får tips och information just utefter det som du svarar. Och det ser vi ju att man kanske inte riktigt vet, har jag gjort si eller så, eller är det så provar man både ja-svaret
jag testade alla alternativ, och sen glömde jag bort, kom till slut och var så här, detta var jättekonstigt, så här, just det, jag får gå tillbaka och klicka.
Du var en fiktiv person.
Ja, precis.
För där loggar du inte in, så vi vet inte vem du är, utan det är helt i oanloggat läge, så du är helt anonym när du
låser. Så den är faktiskt jättebra. Sen hade jag ju kunnat önska att den var lite mer opinionated. Alltså, för där är ju ni väldigt neutrala i vissa så att exempel kring, vill du vara aktiv? Jag är så här, var inte aktiv. Men det får stå för mig. Men jag tänker en annan grej här, för jag vet att vi har många företagare som lyssnar, och jag tänker att vi ska inte ens ge oss in på företag. Vi har liksom långa diskussioner i forumet. Är du företagare och funderar på liksom så här, så finns det en rapport som heter Spara till pension som företagare 2022. Så den är ganska aktuell.
Ja, och om inte 23:an har kommit upp här och nu idag, så det brukar den alltid komma upp på vårkanten, så den kommer säkert här före sommaren. Ja, en ny för 23, ja, exakt.
Och där har vi liksom, vi har jättemycket diskussion kring det där, för så många av oss är ju nördiga och vi är företagare. Men jag brukar säga så här, det viktigaste för företagare är så här, se till att du minst har samma tjänstepensionsavsättning som om du hade varit anställd. För det upplever jag att många missar. Och sen se till att du har precis så här livsinkomstprincipen, se till att du tar ut en bra lön. Liksom. Det är två viktigaste, brukar jag säga, för företagare.
Ja, och att man då...
Sen finns det många trick för företagare.
Men, ja, precis. Jag ville bara säga det lite grann. Att du funderar på vilken bolagsform har jag. Har jag aktiebolag, tar ut en lön? Har jag då en enskild firma? Jag har ett överskott. Mm. Och att du liksom tänker kring lönen, kring överskottet, kring den här... taket i allmän pension, att du utgår ifrån det, var befinner jag mig, då har du kommit långt, och det där, ta den där rapporten upp som du säger, men det är den för 23an ska ni gå på, för att det har ju hänt lite med gränserna, gränsen för statlig skatt och maxtaket, men har flyttats.
Ja, men precis,
jag
precis.
Håller med dig, läs pensionsmyndigheten.se, alla rapporter, superbra. Ja.
Och sen vill du ha nörderiet, så har vi forumet där vi pratar allt om periodiseringsfonder och jobba efter att man är 60. Där finns ganska många grejer hur man kan förbereda ett par år innan. Men det blir så specifikt för företagare. Samma sak vet jag att vi har mycket diskussion kring forumet, de här A-CAP, vi går inte ens in på det, A-CAP-KR, CAP-KL. Mm. Alltså de här olika liksom,
tjänstepensionsavtalen.
Ja. Så att, för det är så svårt. Det känns som att öppnar man den burken så blir man aldrig färdig i det. Men då kommer vi till det jag egentligen tänkte att vi skulle också ta upp. Att jag brukar säga till folk som är lite oroliga eller så här, att det viktigaste liksom som du kan göra där är att ha flexibilitet. Mm. Och vad jag tänker kring flexibilitet är att man kan liksom vara lite flexibel, både sin utgiftsnivå, hur mycket utgifter kommer jag ha när jag går i pension så att den räcker, men också vara flexibel i när jag går i pension. Och du har också varit inne på det, att det slår väldigt mycket om man går ett år eller två år innan eller ett eller två år efter. Och här hade ni faktiskt ett exempel på, om jag tar, nu blir det mycket siffror, men för en person med månadslön på 35 000 så hade ni ett räkneexempel att om den går vid 66 års ålder så får den 27 000 ungefär. Men om den går då vid 64 år, alltså två år tidigare, då blir det alltså minus 14% på den här. Går den ett år tidigare så är det minus 6%, men går den ett år senare så är det plus 6%, går den två år senare plus 12%, går den fyra år senare så är det plus 28% i pension. Så att pensionen, jag tror att i tumreglerna så står det så att ett år minus eller plus förändrar mellan 6-11%.
Mm. Jag tror det är så det står, ja. Precis, ja.
Och det är ju sjukt mycket. Och så att det där är också så här att jag såg någon, vi har en diskussion i forum som inte riktigt har landat än. Men där man ibland säger så här, ja men vet du, jag har inte kunnat spara. Liksom, och så har man sjukt dåligt samvete för det. Och så är jag så här, fast vet du vad, om du jobbar ett år längre så kan du nästan bortse från att du inte sparade under 20 år. För det där sista året gör så ofantligt stor skillnad.
Varför är det så?
Ja, men det är ränta på ränta.
Ja, men jag tänkte att Agneta...
Jaha, förlåt. Jag blev så entusiast. Ja, förlåt, nu släpper jag in dig, Agneta. Vad är din kommentar till...
Ja, jag skulle också säga det att du har ju ytterligare ett års insättning eller två år eller vad det är. Men det gör ju väldigt mycket på uttagstiden. Helt plötsligt pratar vi om att den här säcken med pengar ska fördelas på kanske 12 månader eller 24 månaders kortare utbetalningstid. Så det där är ju en superviktig faktor i slutet av arbetslivet, uttagstidpunkten, när vi då kortar utbetalningslängden, så skjuter det på rejält. Och det här tycker jag verkligen är viktigt, att jobba med den här informationen, att man inte tror att det finns en specifik pensionsålder där jag måste gå. Vi har en lagstadgad rätt att i år till exempel jobba till 69, men återigen, det är ju heller inget måste eller ska, för det kan kännas tufft för många. Men att vi ändå förstår det här, att det finns stora valmöjligheter när vi kan gå, även om den här lägsta åldern kryper uppåt, och att det spelar stor roll. Och sen tittar vi också på skatten, när vi tittar netto, då är det ju också kopplat till det här att vi skjuter på uttaget när skatten blir lägre på pension.
Mm. Ja, det fattar jag med skatten, men jag fattar inte det du sa innan.
Nej. Alltså pengarna ska användas.
Jag tänkte också på ränta, att man har ett visst belopp liksom som ligger där och väntar på en. Jag är 68 men jag väntar till 70.
Ja, men det förräntas, absolut.
Det förräntas, men så jag förstod inte det du sa.
Jo, men så här, om jag ska
dö... vänta nu här, kan inte Agneta få svara?
Okay. Ja, det jag försökte säga då, det var ju just det att om du då väljer att sluta till exempel vid, vi säger 67 då istället för 65. Det är många som tycker att 65 är någon typ av pensionsålder, men när vi tittar på medel pensionering idag så är vi fortfarande inte riktigt uppe vid 65. Men då har du ju fått in 2 års ytterligare inbetalningar i och med att du har fortsatt att arbeta. Så du har fått 2 ytterligare insättningar i din orange kuvert.
Ja.
2 år till. Plus att i skillnad mellan 65 och 67 så är du 24 månaders kortare utbetalningstid.
Det vill säga att om jag ska dö när jag är 80... och jag går pension när jag är 65, så är det 15 år som pengarna ska räcka. Jobbar jag till 68 så är det bara 12 år de ska räcka.
Jag tycker inte det är så stor skillnad.
Ja, men det blir...
För mig i mitt huvud så är det
jag,
så.
Jag tycker inte.
Nej, men det låter inte som så stor skillnad.
Men om du tar en miniräknare, bara på ett enkelt och tar vilket belopp som helst och delar det på antingen då vad det nu kan bli för månader på 15 år eller på 17 år till exempel, då kommer du att se vad det gör på ett månadsbelopp. Och det är det som händer. Ibland får jag frågan det här med att gå ner i arbetstid, kanske i slutet av arbetslivet, för att man tycker att det är tungt och tufft att jobba vidare. Men man kanske ändå har en ambition att ändå förlänga arbetslivet, men att man jobbar i mindre omfattning. Och det påverkar ju inte den allmänna pensionen så mycket att gå ner lite i arbetstid i slutet, om man då också väljer att låta bli att ta ut, för att då är det ändå det här med att du skjuter på utbetalningstiden, att du fördelar inte din pension på så många år. Så det är en jätteviktig faktor, uttagstidpunkten. Och det är den man glömmer, och det är det du kopplar lite till det egna sparandet. Har du inte haft möjlighet att spara, men du ändå känner att du kan förlänga ditt arbetsliv, så kan du som sagt kompensera, enkelt uttryckt, genom att göra det helt klart.
En annan fråga, när vi satt och funderade på detta, att jag kan kompensera till viss del genom att jobba längre, då ställde jag mig frågan så här, men vad är viktigast då? Börja jobba tidigt eller jobba längre?
Ja, det är alltså, en bra fråga.
Alltså så här, ska jag åka på den där jorden runt när jag är 23, eller ska jag liksom börja jobba för det kommer göra så stor skillnad för att det är liksom så här, ränta på räntan ju tidigare man börjar. Och så satt jag och började tänka så här, jag ska räkna på det här. Och sen naturligtvis så finns det en rapport som har kollat på det här.
Tumregelsrapporten.
Ja, tumregelsrapporten. Ja. Mm. Och det man konstaterade där, så står det, liksom, vill du citera Caroline?
Ja, givet att man är frisk och kan arbeta vidare, ger 1 år senare lagt uttag av pensionen och fortsatt heltidsarbete högre pension än att börja arbeta 1 år tidigare.
Ja. Så det är också så här skönt liksom till våra döttrar. Hellre så här, ta liksom det här året. Ja, det är okej att inte börja jobba för liksom pensionen, utan du kan alltid liksom kompensera det sen.
Ja, precis. Och även om vi har pratat här idag att det är bra att ha ett pensionsintresse när man är lite yngre än 60 plus, så ska det ju inte gå till överdrift, utan jag menar, vi måste ju leva här och nu och våga förverkliga våra drömmar och såna här saker.
Ja.
Och här skulle jag ju såklart nu då verkligen vilja slå ett slag för Pensionsmyndighetens digitala informationsmöten som vi har bland annat för planerare, men även mitt i livet och så här. De hittar ni på Pensionsmyndighetens sida, men där går vi verkligen igenom det här, hur man kan jobba med simulatorn och pratar om skillnader i allmän pension och tjänstepension, och vi kan gå igenom de här grundskydden så att man känner en viss trygghet av att man ändå klarar sig fast pensionen är låg och sådär.
Mm.
Så där pratar vi just om de här möjligheterna som du har, att allting behöver inte vara 100% och det behöver inte vara på samma tid.
Nej,
utan att ge råd, men som jag säger, tydlig information, det är mitt motto.
Ja, men det är bra.
Det är ett mycket bra motto.
Men du, jag tänker att detta är ett bra ställe att runda av. Är det någonting som du tänker så här, detta borde ni ha frågat om? Eller detta borde ni ha tagit upp?
Tyckte du så föredömligt pratade om snabbkollen, det där.
Ja, men det, jag vet inte om jag vågar erkänna att jag upptäckte den igår kväll.
Men jag säger då, den är ganska ny. Ja. Jag drar lite på ganska, men ändå, så du är förlåten.
Ja.
Nej, men det är en jättebra tjänst som vi har sett uppskattas. Och återigen, nu har vi suttit här supertrevligt en lång stund, men bli inte stressad, utan det är ändå livsinkomsten och tjänstepensionen och när du väljer att plocka ut är de tre faktorerna. Mm. Så toppar man det med en prognos och så lite lagom kunskap om den där pyramiden.
Och så har man en trevlig kväll.
Och det får jag säga, det får vara valfritt.
Jag kan ta något annat med.
Det blir glass för min del, tror jag. Det är min last i livet.
Ja, men gud, då ska vi åka förbi ett glass.
Vilka kompisar ni är. Alltså, jag älskar ju också glass.
Ja, men vad härligt.
Ja, men vad bra. Jag tänker så här, vi har en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster.
Ja.
Så här, vad är det sämsta, vi brukar ställa frågan så här, vad är det sämsta rådet inom finans? Men du kan få svara också så här, vad är det sämsta rådet inom pensionsrådgivning?
Ja, det vi ser är ju att rådgivning i premiepensionen behöver ju inte på något sätt bli att det blir en bättre värdeutveckling än att man inte gör någonting alls. Och där ser jag ju, eller märker ibland, man pratar med någon att någon faktiskt betalar för en sådan tjänst och tror att de här kan göra någonting med premiepensionen utan att jag själv är aktiv. Men det kan man ju inte, utan man måste ju antingen med blankett eller då med sitt bank-ID. Och det är ju helt förkastligt givetvis att betala för en tjänst där man inte får någonting för det.
Det finns ju, det finns ju mycket studier som är en av mina favoritstudier. Jag gick igenom 17 000 rad. Och konstaterade att mer än hälften var sämre än om man bara hade singlat slant. Och om jag får citera er själva så skriver ni så här. En av fem pensionssparare uppger att de har tagit hjälp av rådgivare vid placering och premiepension. Men att betala för återkommande rådgivning för premiepension är sannolikt inte lönsamt för pensionsspararen. Nej. Och sen skriver du också här. Du får sannolikt en högre pension genom att ha kvar ditt premiepensionssparande i det statliga förvalsalternativet AP7 Sofa. Och spara årsavgiften för rådgivningen eller nyhetsbrevet i en global aktiefond på ett investeringssparkonto. Och jag var sådär, halleluja!
Då var jag och rapporten överens också, och även du då, ja, var härligt. Jo, det är ju bra. Och sen, det här också att det finns privata aktörer som föreslår att du ska ta ut din allmänna pension så fort du är gammal nog, men fortsätta arbeta och låta dem placera även inkomstpensionen.
Ja.
Och det är ju också för de allra flesta inte den bästa affären.
Ja.
Alltså en sämre affär än att jobba på som du har tänkt och vänta med ditt uttag. Dels för att det kan vara höga avgifter, de här placeringsalternativen, men jag menar du betalar återigen den här högre skatten.
Ja.
Och det händer nu och då att jag möter dem som inte förstår att det var det de gjorde. De hade så dåliga möten av den här personen som föreslog det. Så man har inte förstått att man har börjat plocka ut av en försörjning då som är tänkt när man slutar jobba. Då.
Ja.
Och det är riktigt dåligt.
Ja.
Var och en bestämmer precis hur man vill göra med både det ena och det andra. Men när man ger sig ut för att komma med någonting och vad det gäller personens pengar, då får man vara säker på att folk faktiskt har förstått.
Ja.
Och det har jag förstått att de inte alltid gör.
Ja.
Och det tror jag inte beror på att personen som fick rådet hade en dålig fattningsförmåga, utan det handlar om att man har valt att lägga sina ord på ett sätt så att folk inte riktigt begriper.
Ja, precis. Mm. Precis. Du, Agneta, ett fantastiskt stort tack. Jag tycker, alltså så här, du, Karo, är så här, alltså ni är kompisar. Jag bara, ja. Jag uppskattar det.
Jo, men jag är också kompis med, men ni är lite mer, för ni gillar ju så rapporterna och glass.
Du, ett stort tack för att du ville komma och gästa oss och svara på frågor. Vi hoppas att vi kanske får bjuda tillbaka dig i framtiden och prata när det kommer nya rapporter.
Jätteroligt. Jag blev så glad, så jag var ju mycket i Stockholm. Jag var bara, åh, jag får åka till Malmö. Det var lite så här,
lite
närmare, lite mysigt och jättefint att vara här. Tack.
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 My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.